Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen. Välkommen Sebastian.
Tack så mycket. Det kul att vara tillbaka. Ja, det var det. Ja. Sist så körde jag med Mackan när du hade det bra i Mallis.
Just det. Det ska vi inte glömma bort. Men det är bra. Ja. Men nu är det jag som kör igen och idag är det din tur.
Yes.
Jätteroligt. Och jag tänker väl att vi kör som vanligt. Föregående vecka lite grann kanske. Checkar in i den här veckan. Ha lite övriga grejer, men framförallt det som vi har i vår veckanalys. Mm. Och, förra veckan pratade ju jag och Marcus och vi pratade ju lite allmänt så här, bra förutsättningar på börsen. Vi pratade värderingar på svenska börsen, vi pratade lite räntetopp att det borde gynna både obligationer och nordiska aktier.
Ja.
Lite pratade vi kort inför Riksbanken och så, men kändes ändå ganska bra. Det känns som vi lite grann... Ja, det är på rätt väg efter det också.
Verkligen.
Måste man ju säga.
Förra veckan var ju riktigt trevlig, framförallt på Stockholmsbörsen. Som steg med omkring 4% förra veckan. Och framförallt så steg den med 3,36% bara under tisdagen. Mm. Och det var ju efter att den amerikanska inflationsstatistiken presenterades.
Just det.
Som både på månads- och årsbasis var... 0,1% lägre än väntat på både huvudsiffran och kärninflationen.
Härligt, det där behöver vi. Och det var väl överlag en bra inflationsvecka, även svensk inflation.
Absolut, även i Sverige så kom ni lägre än väntat. Så ja, bra trend helt enkelt. Och eurozonen kom in i linje med förväntningarna. Men där släpps ju också preliminära siffror och sen slutgiltiga. Och det här var de slutgiltiga. Och de... är ofta väldigt lika.
Härligt. Och jättekul också att framförallt Sverige levererade. Sverige var väl bästa marknaden förra veckan?
Ja. Mm. Överlag så gick det bra, men Sverige var bästa i klassen.
Ja, kul. Och sen många delar också som går bra. Alltså det är kul, för det har ju varit liksom, om man tittar sista året eller åren nästan, så är det ju, har vi pratat väldigt mycket om de amerikanska tecken. Jättarna som förvisso har lyft liksom, amerikanska börsen, lyft globala börsen, men det är ganska många bolag i världen som inte rör på sig. Liksom. Och ja. Faktiskt, det finns en sån advanced decline-indikator där man tittar på hur många liksom, bolag som faktiskt går. Och den stack ju höjden förra veckan också. Mm. Så att det är mycket mer bredd i börsuppgången. Och att en sån lite mer cyklisk marknad som Sverige går bra, det är ju ett bra tecken kan man ju säga.
Absolut.
Så att, det Kolla. Känns ju faktiskt bra.
Kollar man lika viktat så är det ju knappt så amerikanska börsen har gått upp under året. Exakt. Men kollar man värdeviktat så är det ju upp omkring 18%.
Ja.
Så det är ju väldigt stora skillnader.
Tror vi på ett starkt avslut då?
Det gör vi.
Det gör vi. Det är lite roligt det där, för att jag är ju lite fan av teknisk analys allmänt, men kanske inte överlag av säsongsmönster som många lyfter fram. Men jag måste ändå erkänna att i år så håller det verkligen. Alltså stark start i början av januari, lite ganska okej vår, och sen flackar av mot sommaren, går riktigt dåligt så där under en viss tid. Och sen så stiger det ordentligt. Och så här har det ju sett ut. Om man tar liksom ett snitt sen typ andra världskriget så är det väldigt mycket så.
Ja.
Och med framförallt den här tydliga uppgången mot slutet av året. Och det, ja, förhoppningsvis är det det vi har inlett nu.
Ja. Det är ju lite så att de positiva inflationssiffrorna som har kommit in. De har ju även gjort marknadssentimentet mer positivt. Så jag skulle väl säga att det håller sig troligtvis. Såvida inte inflationsstatistiken i december då kommer in som en negativ överraskning.
Nej,
och den risken finns ju alltid.
Ja.
Men
en månad är inte en ny trend, säger jag då. Vi får se. Ja. Nej, men, mycket hänger ju på inflation självklart, centralbankskommunikation också. Men det känns ändå som att data som kommer in just nu ger ju ändå lite stöd, tycker jag.
Ja.
Och det är ju positivt. Faktiskt kom det också lite bra kinesiska siffror förra veckan, bättre än väntade.
Mm.
Och det har kommit lite nya stimulanser också. Faktiskt också internationella valutafonden lyfter ju sina prognoser både för i år och för 2024. Så att ser ju ändå lite mer positivt ut med det låga tal jämfört med vad vi har vant oss vid under det senaste liksom, mer decenniet. Så.
Absolut.
Så, det finns utmaningar kvar, men kanske vi får se om det blir en trend. Som sagt, en månad räcker inte.
Nej. Sen som med Kina så är det också viktigt att tänka på att det inte bara det ekonomiska som man ska vara försiktig kring när det kommer till investeringar i Kina.
Det.
Utan det är även så att bolagsstyrningen faktiskt har försämrats de senaste åren. För att Xi är ju lite mer åt det diktatoriska hållet än vad man kanske trodde att han skulle vara när han tillträdde. Han hade ju bland annat studerat i USA, så många trodde ju att han skulle vara en mer västvänlig kinesisk ledare. Men det har ju inte riktigt spelat ut. Och det här anknyter också till mötet mellan Xi och Joe Biden som tog plats förra veckan. Där hade ju Biden visat upp en bild på Xi från, jag tror det var 38 år sedan, som var första gången han var i San Francisco. Mm. Och det var där det här mötet hölls. Ja, det gick ju faktiskt relativt bra det mötet också.
Vad kan man säga slutsatserna från det?
Det skedde ju inte jättemycket, men det var ju inte heller väntat att det skulle. Utan positivt bara att det tog plats. Mm. Man kom även överens om en del saker vad gäller exempelvis kinesisk export av ingredienser till att tillverka fentanyl. Jag såg en bild som sa att Xi spenderade några timmar i San Francisco och kom fram till att det har gått för långt. Vi måste sluta exportera droger till USA. Och sen så kom man även överens om att återuppta militära samtal. Och då i den mån att om man exempelvis genomför några övningar eller stöter på det andra landet någonstans ute på vatten eller någonting, så har man en möjlighet att kontakta ens motsvarighet i det andra landet och fråga, hej, är det här era gubbar? Vad gör ni här?
Det är lite high level kommunikation kring det, men absolut inte liksom samarbete. Liksom
absolut så, inte, utan bara ett sätt att kunna aveskalera olika situationer som kan uppstå akut.
Det är i alla fall positivt.
Ja.
Vi släpper den. Jag tänker innan vi tittar på den här veckan så bara lite snabbt. Rapportsäsongen är ju i princip över. Mm. Men det som kom var ju då Nibe. Och fokus i media har väl varit på, mer på presskonferensen än vad som sades exakt av vdn på Nibe. Men om man bara tittar på rapporten så var det egentligen som förväntat. Siffror i linje med vad man förväntat sig och det som kommer att säga tidigare, en ganska svag outlook för närmaste kvartalen. Det här pratade vi kort om förra veckan också. Nibe är kanske inte ett bolag som ska prissättas som en tillväxtaktie just nu, men förutsättningen på lång sikt finns ju där. Bort från Nibe och kanske fokusera på den här veckan, och vi kan väl hålla oss till bolag, tänker jag då. Och då har vi ju en sån här riktig raket som presenterar sin rapport.
Ja.
Nvidia.
Yes.
På amerikanska börsen. Vad har vi att säga om den?
Det är ju det bolag som har vuxit mest sett i marknadsvärde hittills under året. Störst kursrusning på S&P 500. De har stuckit omkring 240%, vilket är rejäla siffror. Har varit en av de här Magnificent Seven som har drivit hela den globala aktiemarknaden egentligen. Och de släpper då sin rapport under tisdagen. Och sist jag kollade så förväntade man sig en vinsttillväxt på 170% under tredje kvartalet relativt tredje kvartalet förra året. Och det är ju faktiskt så att deras vinster på de rapporterna som man redan har släppt har ju vuxit helt enormt. Så det är ju inte så att det är värderingen som har stuckit iväg. Utan värderingen på bolaget har snarare krympt.
Mm. Och inte bara vinster som presenteras. Även om man tittar framåt prognoser så ligger de väldigt, väldigt högt.
Alltså, ja.
Sen är det ju återstår ju att se. Men det är inte så att värderingarna har dragit iväg. Utan antingen har ju då vinsterna kommit ikapp. Eller så har prognoserna dragits upp.
Ja.
Vilket ju brukar vara väldigt ledande för en börskurs också.
Absolut.
Så tills motsatsen är bevisad och det blir sämre prognoser eller sämre vinster. Så finns det alla förutsättningar att prestera.
Ja, så... Vi håller väl helt enkelt tummarna för att man lyckas prestera enligt de väldigt högt ställda förväntningar som man har på sig. Men hittills under året så har man gjort det, så det finns förutsättningar för att göra det även den här gången. Och som du nämnde så stänger ju det i princip den amerikanska rapportsäsongen. Vi får även in exempelvis HP under tisdagen och vi får Kanadas största finansbolag, Royal Bank of Canada, senare under veckan. Men som det ser ut nu så har 94% av bolagen på S&P 500 rapporterat. Och hela 82% har faktiskt slagit vinstestimaten.
Härligt.
Så ja, det fortsätter se bra ut för bolagen.
En stabil rapportsäsong. Och det, ja, det pratade vi om kort förra veckan också. Det ser ju faktiskt bra ut fortfarande i bolagen. Och inte bara för bolag, utan konsumtion och annat har ju faktiskt hållit upp också. Det är ju mer frågan om liksom sparande börjar ta slut och liksom hur mycket ränteläget påverkar på sikt. Men det är ju det som har hållit upp mycket av. Mm. Tittar man liksom nu jämfört med ett år sedan på global nivå och tillväxt som vi ser idag, och jämfört med för ett år sedan, så är den 1% högre. Det är ganska höga tal. Tittar man bara i USA så är det 2% högre tillväxt.
Ja.
2% högre tillväxt i USA än vad som var förväntat för ett år sedan. Så att det är ju verkligen överraskat.
Ja.
Det måste man säga. Både från konsumtion och annat, men också för bolagen så har det gått bättre än vad många faktiskt trodde för ett år sedan.
Ja.
Däremot, ska vi hitta något där det inte gått lika bra, ja, så är det ju de amerikanska småbolagen, va?
Yes, det stämmer. Som vi nämnde så är det ju överlag 7 bolag i USA som står för en väldigt stor del av uppgången. Men kollar vi på de amerikanska småbolagen så ligger ju de ungefär 17-18 procentenheter efter index.
Mm.
Och det är ju enorma siffror.
Alltså efter storbolagsindex kan man säga. Eller liksom, ja.
Men storbolagsindexet och det breda indexet är ju väldigt likt också.
Ja, absolut.
Vi ser väl att vi har sett ett litet trendbrott nu senaste veckan i och med de positiva inflationssiffrorna. Och vi ser också att förutsättningarna kan komma att förbättras ganska rejält under de kommande månaderna. Än så länge så är vi fortfarande inte investerade i amerikanska småbolag. Utan vi stängde ju den positionen i januari i år. De överpresterade första månaden vi stängde och sen så har de underpresterat sedan dess. Så det råkade bli en riktigt perfekt timing där. Men vi ser väl att det börjar bli mer och mer attraktivt och börjar fundera på att det kan bli ett intressant investeringscase igen.
Ja, det är precis det man får titta på är ju helt enkelt bankandelen, de här regionala bankerna som ingår, som är räntekänsliga själv och som det var oror kring just där i början på
exakt
mars. Och då är det ju väldigt skönt att inte sitta på den positionen. Men vi får se helt enkelt hur det utspelar sig. Men det är i alla fall en del som inte har gått bra. Och det gäller inte bara amerikanska småbolag, det är egentligen småbolag överlag.
Ja.
Inte riktigt levererat kan man säga under senaste tiden.
Bankerna som du nämnde och energibolagen på det amerikanska småbolagsindexet är de två sektorerna som egentligen har dragit ner marginalerna för hela småbolagsindexet i USA.
Rimligt, verkligen.
Så annars har de ändå även där hållit upp helt okej, men ja. Ja.
Borde i alla fall kunna gynnas om den här trenden med fallande inflation och en räntetopp håller i sig. Och då kommer vi till nästa fråga som ju blir viktig den här veckan. En räntetopp har vi sett i USA, kanske i ECB också i Europa. Men har vi sett den i Sverige? Vi har ju riksbanksbesked här.
Ja, svårt att säga. Jag skulle väl säga att vi har troligtvis har sett marknadsräntetoppen.
Mm.
Jag lutar åt att vi även har sett styrräntetoppen.
Mm.
De flesta på teamet håller inte med mig utan tror att det kommer en...
I den här podden är det okej att ha egna åsikter.
Ja,
det är det som är
så
bra.
Jag tror inte att det kommer någon mer räntehöjning från Riksbanken. Mina kollegor håller inte med. Utan de tror att det kommer en sista höjning nu i veckan. Men det som i alla fall verkar ganska säkert är att om det kommer en höjning nu på torsdag så blir det den sista höjningen för den här räntehöjningscykeln.
Och dessutom, som du själv sa, alltså, det behöver inte betyda att marknadsräntorna förändras mycket.
Nej.
Även om det kommer en höjning. Så oavsett så kanske vi har en räntetopp någorlunda. Alltså, det behöver inte betyda att massa räntor förändras för till exempel bolånetagare eller annat. Men däremot så ett litet skift kan det väl bli liksom, om det är helt ifrån.
Exakt.
Det som är
så blir en höjning så lär det innebära att man prissätter fler sänkningar eller snabbare sänkningar framöver. Och blir det inte en höjning så lär det troligtvis bli att man inte prissätter lika aggressiva sänkningar. Så på något sätt blir det nog ett nollsummespel där med styrräntan.
Det är kanske viktigare att titta på framtida inflationssiffror och framförallt kommunikationen också kring räntebeskedet. Inte bara att låsa sig fast vid liksom 25 punkter eller inte.
Exakt.
Det kan faktiskt vara som sägs också. Låter fullt rimligt. Hur som helst i USA så där stänger man då dörren för räntehöjningar och så får vi se hur det ser ut i Europa. Och då är ju frågan, är det då man ska äga obligationer? Det blir ju nästa fråga. Ska man liksom gå på och ha lite mer det vi kallar för ränterisk och så? Och det är många som tror just nu. Det finns ju såna här undersökningar där man frågar fondförvaltare hur ser man på olika saker och ting. Och då är det bland annat frågan då just kring bonds, obligationer. Och då är det väldigt många som tror just det, att räntorna ska falla. Så det är väldigt intressant att se om det faktiskt också blir så. Min bedömning är väl att så här, ja, det är säkert vid en räntetopp så ska det ju någon gång också vika ner. Men jag tror också många, framförallt om man tittar 1-2 år framåt, så kommer man säkert bli lite besvikna hur korträntorna, att det kanske inte gått ner så mycket som man tänkt, eller att vi inte går tillbaka till det här nollränteläget som vi haft. För det känns som en period vi har haft, men vi kanske inte kommer tillbaka dit.
Mm.
Vi får se. Allt beror som sagt på inflationsdata och så vidare.
Yes.
Vad har vi mer då? Något annat viktigt? Om vi tittar på bolagshändelser så är det väldigt tunt som sagt på rapporter. Det är Nvidia, det är några andra bolag. Kommer något svenskt bolag, Lundbergs typ. Några stämmor, bland annat kapitalmarknadsdag i Skanska finns det. Annars är det väldigt tunt på bolagshändelser. Och vad gäller makro, du nämnde det kort i början att det kommer preliminära inköpschefsindex.
Jag tror att jag nämnde det i podden före podden.
Det var så
det som kanske vi inte spelade in.
Så kan det vara.
Men det kommer preliminära inköpschefsindex. Det kommer mötesprotokoll från det senaste Fed-mötet. Men den stora saken är ju Riksbankens styrräntebesked på torsdag.
Då fokuserar vi på det. Och jag vet inte om du har något avslutande. Jag tror att det har gått 17-18 minuter faktiskt. Det går alltid fort när man roligt.
Jag tror vi har dragit över lite. Men jag tänker ändå passa på att slänga in det vi har sett kring OpenAI de senaste dagarna.
Kör.
Där såg vi ju att den världshyllade vdn Sam Altman, han fick ju sparken av styrelsen under helgen. Sen så var det snack direkt om att de skulle återanställa honom. Microsoft kampanjade hårt för att han skulle återanställas. De har ju investerat ett antal miljarder i OpenAI. Så de vill gärna se honom tillbaka. Det var lite snack där han tillhörde lägret som ville tjäna pengar på AI. Och det andra lägret ville hjälpa mänskligheten och också se till att förebygga att AI tar över världen, ungefär. Så där var det många snabba vändningar. Och sen under morgonen så fick vi veta att han tar över ett nytt AI-forskningsteam på Microsoft.
Turbulent minst sagt kan man ju säga.
Ja.
En hel av kaos. Och frågan är ju då slutsatsen. Blir det lite rubbat förtroende? Blir det, eller kommer det bara vara positivt för Microsoft?
Vad tror du? Nej, jag tror inte att det påverkar Microsoft så mycket egentligen. Utan de äger ju en stor del av OpenAI. Och nu tar de ju över personerna som var inriktade på att tjäna pengar på det.
Mm.
Och det är inte bara vdn som går över, utan det är i princip hela den falangen.
Ja.
Så det i princip blir det väl uppdelat i två divisioner hos Microsoft, men inte mycket mer än så.
Kan man säga att man har rundat styrelsen lite?
Lite grann.
Kanske. Ja, vi släpper den. Kanske till en annan podd.
Ja.
Med det sagt så tackar vi för idag. Kul att vara här igen, Sebastian.
Alltid kul att vara här.
Hörs vi nästa.
Gör vi.
Ha det bra.
Ciao.